Klara Fröberg.
Johanna, Elisabeth, Eleonora, Astrid, Maggie.
Mm. Barbie. Alltså, så är det ju inte, för jag har ju bara ett mellannamn, så jag är ju inte tillräckligt kunglig, för då ska man ju ha flera namn.
Vad har du då?
Linnea.
Det är fint.
Jo, det är ju jättefint, men jag har ju fortfarande ett, så att jag behöver inte hålla på att höja mig till skyarna här som om jag vore av kungligt blod.
Men Maggie, tyckte inte du var ganska bra?
Det var alltså helt okej för min del.
Tjena Maggie.
Tja Maggie, hur många namn har du?
Jag har ju inga.
Nej, just det, för du är ännu mindre kunglig än vad jag vill.
Ja, mina föräldrar tyckte att det var småborgerligt.
Ja, okej. Okay. Ja, men då har vi löst det då.
Ja, du är mer kunglig än vad jag är.
Ju fler namn man har, desto mer åt det kungliga hållet går man.
Mm, precis.
Men man kan alltså säga att vi är ganska okungliga.
Ja.
Ja, då skiter vi det helt enkelt.
Jag tror att jag inte är för monarkin.
För monarkin? Du tycker alltså inte om kungahuset?
Ja, men jag tycker det känns lite onödigt.
Lite... Jaha, alltså du tänker, gud, sånt där skulle jag aldrig ens lägga en tanke i. Det är väl mysigt att man har ett kungahus, tänker jag.
Men hur mycket pengar kostar inte det?
Ja, å andra sidan, hur lång är en väg?
Ja, men vadå?
Så herregud.
Barnen i Syrien.
Men låt stackars kungafamiljen vara.
Det här avsnittet också.
Ja, men det jag tycker ändå att det kan vara lite trevligt att man har en kung och en drottning som ställer till med lite löpsedel.
Okej,
happenings.
Ja, då går vi in på det här med podden. Johanna, jag tänkte nu när vi har poddat i 4 år, hur går träningen?
Du fick faktiskt ganska mycket skit för din värmländska imitation på hike förra gången.
Jag vet.
Alltså inte skit som i att så här, du, vad gör du, varför pratar du så och försöker härma honom, utan snarare din imitation var kass.
Jag vet, men jag tror ju att jag är ganska bra på att härma dialekter, men det har jag också märkt i relation till en hallänning som jag ganska länge trodde att jag hade en relation med en skåning. Men jaha, det hade jag inte. Men att jag är ganska kass på här med dialekter.
Men du tycker ju att du är ganska bra generellt. Ja. Så att det är ändå så här, jag gillar ändå det. Jag tycker att du låter jättebra när du härmar. Du var alltså nu Silvia, eller?
Ja, precis.
Ja, men det kunde man ju ändå ana.
Daniel och jag har en bra relation. Kommer du ihåg när de gjorde ett så här utskick, jo, om att de skulle gifta sig? Och det var en jättekonstig video där de skulle prata om Daniel. Han är varm och ödmjuk.
Ja.
Lugn och tolerant.
Åh, herregud.
Men ja, Silvia ställde en fråga. Hur går det med träningen?
Men tack, faktiskt väldigt bra skulle jag säga. Jag har känt så här att det har varit jäkligt tungt den här veckan som har varit. Men sen insåg jag också så här att jag är ju lite i toppen nu, gissar jag, innan vi ska börja slakta av lite inför tävlingen. Och när jag också tittar på vad jag har lyft för vikter, så inser jag att jag har lyft mera, alltså tyngre lyft än vad jag har gjort innan de tidigare tävlingarna.
Mm.
Så det känns jättebra. Det är ju lite... När jag gick in i det här liksom att jag skulle bli coachad och få hjälp med programmeringen, så hade ju du och jag hade ju verkligen en dialog om det. Och jag har även haft en dialogen med Angelica som är min coach. Det här med att jag är ju extremt så här hybrisberoende. Jag tycker om att ha kontroll. Jag vill veta så här, okej, men förra gången gjorde jag de här på det där. Och nu, då kändes det så. Jag gillar ju liksom, det är så jag har koll.
Mm.
Och jag har lite i och med det här liksom samarbetet, eller vad man ska säga, coachandet, så har jag också valt nu att jag litar fullt ut på henne. Jag har valt henne för att jag tycker att hon är en kompetent coach. Så jag har liksom fullt förtroende för henne. Och det tror jag man måste ha om man ska ha en tränare.
Mm.
Det går ju liksom inte att så här gå och tveka på dens kunskap eller någonting. Så jag har ju 100% förtroende. Och vi har ju en daglig i princip dialog. Eller liksom väldigt tät dialog om träningspassen och hur det känns och allting. Och hennes syfte är ju såklart att jag ska ha hybris också.
Mm.
Så, men det är lite läskigt att inte ha samma kontroll, men jag har också valt att släppa kontrollen och bara så här kändes passet, jag körde det här, och sen kommer det liksom uppdaterade träningspass utifrån min känsla och mina filmer som jag skickat till henne. Så att, men jag känner att det känns jättebra, jag känner att det ska också bli kul att få jobba mer tekniskt sen med övningarna. Vi har ju inte gått in jättemycket nu och jobbat med tekniken, eftersom det har varit så nära till en tävling och jag har ett så här tydligt mål vad jag vill på tävlingen. Så därför så har vi tagit väldigt liksom lugnt med tekniska förändringar. Och de kommer ju komma efter DM sen inför SM.
Mm.
Så det känns jättebra. Jag är superpepp och jag har gjort en del tunga lyft nu och liksom känns som att det kommer bli bra det här.
Det är 3 veckor kvar nu.
Ja, precis.
Och vågar du säga vad du har för mål på tävlingen?
Ja, absolut. Jag vill ju bänka 80.
Mm.
Och det är jag helt säker på att jag har på tävling nu. Jag har ju 75 som tävlings-PB sedan tidigare. Och sen så jag skulle vilja böja 150, men jag har 140 som PB, så 145-150 någonstans, hoppas jag.
Mm.
Men sen är det, jag har också respekt för att böjen är min tuffaste just nu att öka i. Jag känner att de andra känner jag liksom att det finns mer att ge.
Mm.
Och marklyften så har jag ju något så att jag har ju redan byggt upp en bild i huvudet att jag behöver dra 190 för guld i DM. Så det är drömmen, att jag får stå där och så här, om jag drar det här nu så blir det guld.
Ja, men det har du ju. Du fick ju upp 185 på SM, bara det att du sågade upp den lite.
Ja, men precis. Så jag tänker, ja men så det känns jättebra. Jag är taggad för att...
Det låter som realistiska mål tycker jag.
Ja, så får vi se. Men det känns skitkul och nu vill jag egentligen bara tävla. Men jag vill ändå ha de här 3 veckorna för det känns som en lagom tid att få göra de sista förberedelserna.
Mm.
Mm.
Vi måste boka resa till Örebro, ska vi va?
Mm. Jag har redan bokat hotell där.
Mm.
Jag åker dit på fredagen och tävlar på lördagen.
Mm.
Så jag kommer åka bil upp.
Kommer Anton åka med?
Ja, vi åker på fredagen och så är han där med mig och så kör han mig till arenan på lördagen.
Mm.
Och så är han med och hejar. Så det är jätteroligt.
Roligt.
Mm.
Jag kommer på lördagen.
Mm. Det blir grymt. Det kommer bli bra. Min fluffer.
Perfekt.
Jag fick ju från en kompis som, han är engelsman men han bor i Australien då, gift med en av mina kompisar. Och han skickade till mig på Instagram och skrev så här, typ, jag tror inte att fluffer betyder samma sak på svenska som det betyder på engelska, när han såg en bild på dig
du
på Styrkebyråns
konto.
Jag bara, jo, vi menar exakt samma sak. Ja, men det var roligt. Det är så kul för sånt där när man inte kanske har full förståelse för helheten utan man bara ser en del av det. Då blir det ju väldigt roligt.
Ja, alltså de tröjorna har jag också fått många frågor om ifall vi ska sälja i vår webbshop. Men det känns inte riktigt som att de har någonting med Styrkebyrån att göra. Men de tryckte jag ju upp när vi skulle heja på dig i SM.
Ja,
till
det var ju världens
bästa. Vi som var där och hejade på dig så var
supporter.
Vi ditt fluffer-team.
Ja, men ni håller mig varm liksom.
Exakt. Så får man googla det om man inte vet vad en fluffer är för någonting.
Ja. Det blir roligt svar kan jag säga. Men du Klara, nog om min träning tänkte jag säga, men jag tycker det är skitkul att prata om den så det kan jag för sig göra mer. Men du hade en liten rant häromdagen, några dagar sedan. Och jag fattade ju inte riktigt allting. Så här, först jag sen träffade dig och fick prata om det här.
Mm.
Men så är det ju oftast när du rantar om saker så har jag ingen aning om vad du rantar om. Men vad handlade det om egentligen?
Nej, men jag var lite krasslig förra veckan och låg och kollade på tv en kväll. Och då lyckades jag bara komma över ett program på SVT Play som heter Lyckomaten.
Mm.
Och det är en programserie som är en reality-såpa där ett antal deltagare, jag minns inte hur många de kanske är typ 5 stycken eller någonting, i olika ålder med olika, som bor på olika ställen och sådär, under 50 dagar ska få genomgå en livsstilsförändring mot ett hälsosammare liv. Och det är inte så att de här personerna, att det är så här, du är vad du äter eller någonting, att alla är överviktiga eller något sånt där. Men de flesta är, eller alla är så här vanliga människor med vanliga jobb, vanliga liv.
Vanliga problem.
Ja, och så har alla liksom någonting som de känner så här, jag skulle vilja, precis som alla människor, jag skulle vilja bli lite mer så här eller bli lite mer så här. Och så ska de då vägledas av då en person som är personlig tränare eller hälsocoach tror jag, och en kock. Och då började jag titta på det här och sen kände jag bara wow när jag såg det. Och då började jag ranta om det för jag blev så himla upprörd över det. Och då är det bland annat en 3-barns mamma som beskrivs som att hon jobbar, har ett vanligt liv och hennes barn har många aktiviteter. Och hon känner att hon skulle vilja till exempel laga bra mat till barnen men hon tycker att det är svårt att få till tiden. tar upp som exempel med de här aktivitetsspäckade veckorna. Och då får hon så här tips från den här kocken att hon ska laga mat innan barnens aktiviteter. Och så drar han fram och börjar göra någon så här avancerad böngryta med selleri, bönor, morötter, lök, allt möjligt. I tomatsås som ska stå i ugnen verkar skitgott. Jag ska faktiskt spana in receptet för det verkar väldigt gott. Och sen ska hon göra kyckling och potatis i ugn och så här majskolvar och allt möjligt. Och då började jag tänka så här, vänta nu här. Är det verkligen att hon inte lagar tillräckligt bra mat och avancerad mat i veckorna som är problemet? Sen så är det också så här att hon känner, har inte tillräckligt mycket tid för sig själv. Hennes snubbe, han både surfar och håller på med cykelsport. Men hon har inte tid till sig själv tycker hon, utan hon vill ägna mycket tid till barnen. Och då får hon tips för att få in träning i sitt liv, att hon ska börja träna i lekparken. När hennes barn leker så ska hon gå ut med sina barn och träna. Och så, här, så, står det, så sa de så här, när barnen typ står och jular, då kan ni göra armhävningar mot en bänk. Och sen så får hon, då får ju också deltagarna i det här första avsnittet att de, eller om det är andra, att de ska ha mobilfritt i 10 dagar också. Och då ska hon gå ut i naturen minst en gång varje dag, ut i naturen och titta på naturen och ta in ljud och tänka på sig själv. Och det jag bara kände när allt det här kom upp var att så här, den här människan upplever att hon har lite tid och verkar ganska stressad. Då ska hon liksom addera de här sakerna som väldigt många människor har svårt att lyckas med. Och det, alltså alla de sakerna ska hon addera samtidigt också i sitt liv. Hon ska liksom inte ta bort någonting. Jo, hon skulle ta bort det här med mobilen. Och då var det bland annat en annan tjej också som var ensamstående mamma. Har en 2,5-åring helt själv. Har ingen annan förälder till sitt barn. Och är ensam då varje kväll. Hon fick inte heller ha mobilen på 10 dagar. Och hon var lite så här, ja, det blir ju väldigt ensamt så här på kvällarna. De fick inte lyssna på musik eller titta på film. Eller någonting samtidigt heller. Och sen var det en snubbe som var 66 och verkade vara lite så här businessman. Han skulle då till frukost varje dag mixa broccoli, om det var selleri också minns jag inte, ingefära var det i alla fall, citron, apelsin och göra och dricka som en så här grönsaks raw food grej. Det var hans nya frukost. Han skulle även äta mycket krossad tomat för det var bra för hans PSA-värde var lite för högt, alltså prostatavärde. Men en läkare sa att han hade ingen risk för prostatacancer. Men ändå kan det vara bra att äta sån mat som kan då ha en hälsofrämjande effekt. Och sen var det en ensamstående tjej som hade kroppskomplex och drack mycket proteinpulver och sånt. Hon skulle göra pasta gjord på pumpa när hon skulle bjuda en kille på dejt. Och jag bara kände så här, det här är så sjukt avancerat. Alla de här människorna beskriver som att det de har lite till i sitt liv är tid. Och tid är ju någonting som, alltså varför vi återkommer till det här idag är också för att vi har pratat om det här med sluta hålla på, jag har skällt på dig, jag har skällt på lyssnare. Jag har pratat om att de flesta heterosexuella kvinnor som lever i relationer med män idag borde liksom tagga ner och lata sig mer, för att det är så vi kan få också lugn och ro hemma. Och grejen är, som gör mig så provocerad med det här programmet, alltså min kritik på något sätt mot SVT mer, är att vi lever idag i ett samhälle där vi hela tiden får höra att alla är så himla ohälsosamma, vi rör på oss för lite, vi äter för dåligt och vi har ohälsa och hit och dit och övervikt och sådär. Och om det skulle vara så att det var lätt för människor att addera på 50 dagar träning, mobilfritt, grönsakssmoothie till frukost,
ny kost,
böngryta på vardagar före barnens aktiviteter, då skulle ju alla ha gjort det redan. Alltså, de som du och jag träffar dagligen i vårt jobb, om vi skulle komma med alla de här förändringarna till dem så skulle det hålla i typ en vecka. Sen orkar man inte mer. Alltså hon, ensamstående mamman, hon ska yoga varje dag hemma istället för att hålla på med mobilen. Och jag bara tänker så här, hur länge kommer det här hålla och är det värt det? Alltså, om du vill förändra någonting i ditt liv, hitta en sak som du kan förändra och håll fast vid den länge innan du börjar addera någonting annat. Jag upplever att de bara, att de hälsohetsar liksom. Alltså det, och det, jag blir också otroligt provocerad av så här, det här med kost som ska läka och att det ska vara så här, minska risken för cancer och sånt. För det kan ju också bli så här, Det tycker jag är lite så här att sparka folk som har cancer och har levt jättehälsosamma liv lite i röven liksom, och säga att så här, ja, du hade säkert kunnat hjälpa din prostata med att äta tomatpuré 2 gånger i veckan.
Ja, men jag tror att dels när det gäller de sakerna så är det ju ändå, det har ju vi pratat om tidigare i det här, att vara källkritisk till sånt som man kan hitta på faktahyllor som handlar om just träning och kost, att det finns så mycket som skrivs och tas fram som inte är relaterat till forskning. Och det är väl ju sådana saker som vi blir så här, de har ändå bra sändningstid på SVT och säger sådana saker som faktiskt inte har, som inte finns belägg för. Alltså det finns ingen forskning som stödjer det, vilket blir väldigt fel. Men jag tror också det här som du var inne på med, om man ska göra en förändring, vi har ändå träffat så många människor, och ska man skapa en förändring så kommer det inte gå, alla som kör all in, det är ju jätteklassiskt. Det är ju där, om det skulle funka, då skulle liksom ju alla klara sina nyårslöften alltid. Och det vore ju helt fantastiskt. Men det funkar ju inte så, för att det de gör är att de ska äta nyttigare. De ska inte äta socker för att de påstår sig vara sockerberoende.
Det är det tredje avsnittet här, det handlar om det dolda sockret.
Ja, och så ska de träna och de ska gå promenader minst en gång om dagen. Alltså, de adderar så mycket så det håller typ i en vecka eller två, eller upp till en månad kanske, sen går det inte. Och så när man tillbaka på samma ruta, istället för att jobba med små förändringar som ger stor skillnad. Hitta de minsta förändringarna som gör stor skillnad och gör dem. Och se till att när de har funkat ett tag, addera någonting annat. Så att just det här med att jobba med beteendeförändring, det tar ju lite tid. Det kan ju inte bara göra så här.
Nej.
Och sen så, jag har inte sett det här, men det du berättar, som jag kan bli också väldigt så här provocerad av, det är ju lite att det man säger då till den här mamman, för någonstans där är det ju ändå lite minsta situation, det här 3 barn, aktiviteter, man har inte alltid jättemycket tid, man får, det krävs en verkligen planering, alltså familjeplanering, inte bara av mig. Och då kan jag också bli så här, mannen i fråga är så här, surfar och cyktävlar och håller på och cyklar och så här, är på ganska, man fattar ju att han gör det ganska mycket. Och att jag kan bli så här, om man ska genomgå en förändring i en familjekonstellation, vilket det blir automatiskt, är du en familj så är det ändå där du måste titta på hur vi ska skapa förutsättningar. Det man gör är att man adderar för henne att hon ska planera in då och laga maten 30 minuter när hon har typ lite tid innan barnens aktiviteter. Och att jag kan tycka att det är väldigt, blir väldigt så här också lite i det, så här, det här gamla att ja, men det lägger vi på henne, vi ser till att hon ska lösa allting. Och att inte titta på så här, hur kan ni som familj skapa förutsättningar för att det ska finnas mer tid för henne att faktiskt kanske själv få komma iväg och träna. Eller själv få gå ut och ta en cykeltur, om det nu är det.
Ja, för han säger i programmet att han upplever att de har tid till det och att det är upp till henne att hon måste ta den tiden. Att liksom han menar att hon kan också ta den tiden.
Ja, och då är det, då är
men
det
hon,
kanske där
om hon inte känner att hon kan det, då kanske han måste hjälpa henne med det också.
Ja, men göra en planering. Alltså, det handlar ju inte om att man kan säga bara vi lägger till det här. För det kommer ju inte göra att hon får mer tid. Man måste ju titta på helheten, kan jag känna.
Ja.
Och liksom de där 30 minuterna, jag kan bara tala utifrån mig själv. Vilket man inte kan göra, för jag är inte ett facit på alla. Men jag menar, om hon har så mycket, så lite tid, de 30 minuterna kanske hon faktiskt bara behöver ta en kopp kaffe och få chilla innan alla aktiviteter drar igång.
Ja.
Det kanske inte är då hon ska stå och hacka lök, morot och krydda kyckling. Och, alltså det är ändå så här... Nej.
Ja, det är ju inte liksom en snabbmat. Och jag tänker så här, jag tycker det är så roligt att tänka att om det hade varit du som hade varit kocken och coachen i det här programmet, alltså det hade varit jättekul om vi hade haft det, då hade det varit lite mer som arga snickaren. Men om, för det är ju just också så här, de pratar om att så här, mat ska vara njutning, men det är också så här att det ska vara så här garam masala, det ska vara chili, det ska vara ingefär, det ska vara massa smaker och allting. Så tänker jag bara så här, bara för att alltså att det är bra mat behöver inte betyda att det är någonting som tar jättelång tid. Och nej, det kanske inte i veckorna när man har 3 barn och aktiviteter behöver vara en kulinarisk upplevelse. Jag är ju också så att jag gillar ju också jättemycket att laga mat, men när jag gör det så ordentligt så vill jag ju ha tid på mig. Jag vill inte ha 30 minuter att stoppa in mat i ugnen medan jag viker tvätt med andra handen och gör någonting med den tredje handen. Men alltså, om jag säger till dig då, Johanna, vad har du för du är ju också en person som jag känner väldigt bra och vet att du väldigt sällan serverar helfabrikat och så vidare i din familj hemma. Vad hade du gjort om du hade haft kort om tid och skulle göra en familjemiddag med näringsriktig mat som alla kunde äta?
Jo, men när vi hade kommit hem då från aktiviteten, om det nu var så att jag skulle kört eller sådär, jag vet inte, så att alla är hungriga när jag kommer hem, då skulle jag satt på en kastrull ris. Det tar 10 minuter ish. Det tar att det tar 15 minuter att koka upp ris från att du lägger i det i kastrullen tills det har kokat och är klart. Och samtidigt sätter du på ugnen, så att när riset börjar koka, då sätter du in en plåt med typ 12 laxfiléer, citronpeppar på typ ish, in i ugnen, broccoli i en kastrull. Det tar typ 15 minuter
färsk att laga. Färsk broccoli som du steker i vitlök, olivolja, pinjenötter.
Nej, jag skojar bara. Fryst broccoli med lite flingsalt.
Ja.
Alltså, that's it liksom. Och sen så serverar jag det. Sen så kan man ta barnen, mina barn, ibland vill de ha sås lite grann. Då tar, den äldsta brukar ta lite så här grekisk yoghurt eller någonting, en klick på. Jag har hittat någon sån här, vad heter den här som du har introducerat mig i för sås?
Sriracha.
Ja, sriracha har jag börjat ha lite på mitt ris nu. Eller så lägger jag på, kan man lägga på en klick gräddfil. Alltså, då, man kan ta med morötter också. Skala morötter samtidigt som riset kokar och laxen i ugnen. Bara skala dem och sen göra stavar.
Mm.
Alltså det är så enkelt, det går så fort.
Man behöver inte äta med sina sinnen och ha en sensatorisk upplevelse när man har ett schema som går från jobb till så att barnen går och lägger sig på kvällen. Och det är det jag blir så här, alltså mer realistisk version av det här programmet hade varit så här. Okej, vi adderar lite frysta grönsaker i den här familjens liv. Det kommer förenkla för dem på kvällarna. Mm. Och sen så, som du sa, 12 laxfiléer, då kan vi äta det en dag till i veckan för det kommer såklart i kylen. En annan sak är att vi lär 11-åringen att vika sin egen tvätt. Och sen exakt. Så får mamman gå och träna på gymmet och vappa med sin telefon om hon vill. För det är också så här, jag skulle bli så sjukt provocerad om någon sa till mig att jag skulle så här, gå ut och träna i lekparken med mina barn. Ett, jag hatar lekparken, alltid gjort. Alltid varit sämst på den där grejen. Två, när jag tränar eller gör någonting vill jag ju ha tid för mig själv. Tre, shama inte mitt så här internetmissbruk eller någonting. Det är ingenting som bidrar med någonting negativt i mitt liv för någon närstående runt omkring mig. Och i min sättvila på 2 minuter så vill jag skicka en rolig gif till mina kompisar. Låt mig få göra det. Alltså ursäkta, måste jag bli liksom Siddhartha bara för att jag ska ha ett lite mer hälsosamt liv? Om jag börjar ställa de kraven på mig själv så går jag liksom ifrån att vara en så här vanlig människa med allt vad det innebär. Och just alla människor som bara, det är hälsa och det är hälsa. Det blir också så jäkla stressande. Låt människor få vara.
Ja, nu jävlar. Är du arg? Nej, men jag håller med. Jag tycker ändå att det är liksom, på något sätt så blir det ju allting som det handlar om det här. Och det är ju väl ändå någonstans varför vi vill ta upp det, är ju för att det är ju väldigt olika. Det ena är det här med hälsohets och hur det ska vara och att det ska vara så himla. Liksom, nu har jag, typ, jag har ju tagit bort sånt. Jag har ju inga sådana direkta konton längre som jag följer. Men allt det här med liksom blommor på maten och det ska vara den där fina ragu-grytan och sånt. Då måste man, anser jag, ta bort någonting annat. Om man vill ha en kulinarisk upplevelse av sin mat, då kanske man ska addera eller ta bort någonting annat om man adderar det. Om det är det viktigaste, då kanske hon inte kan hålla på att köra barnen. Och ha, då måste hon ha tid att stå och laga mat.
Ja, då får man ta bort något annat liksom.
Men och jag kan också jag kan känna det där när det gäller just det här med mat. Och när jag till exempel hämtar mina barn, om vi inte har en aktivitet, de dagarna tycker jag också att det är helt fantastiskt och jag gillar det. Att vara ute typ på gatan och Ludde får kickbike och man står och snackar med lite andra föräldrar och sådär och typ tar en kaffe. Det är typ min stund när jag så här chillar, jag har liksom inga, jag behöver bara ha koll på honom och han åker runt och leker och jag står och dricker min kaffe.
Nej, men Johanna, då måste du gå ut i naturen, stänga av allting, lyssna på träden. Lyssna på din inre röst. Till då,
att även de dagarna vill jag kunna sen gå in när alla blir hungriga och ha någonting som ändå inte tar typ 45 minuter att laga.
Mm.
Alltså för att jag värdesätter inte att stå framför spisen de här dagarna och göra massa med. Det kan jag göra på helgen om jag vill. Nu är ju jag också väldigt fel person för att jag är ju så här helt, när det gäller mat så är jag så här, ät och bli mätt liksom. Gör det inte så krångligt. Men, och framförallt, ge inte folk dåligt samvete på ytterligare en grej.
Nej.
Det är också okej att äta färdiga köttbullar. Ett annat asbra alternativ som jag tycker som går fort, det här gör jag också när det ska gå fort, det är att steka köttfärs. Och om man inte vill ha köttfärs så finns det säkert någon veggiefärs såklart man kan ta. Steka på det, tacokrydda i. Man kan göra egen tacokrydda om man vill. Då kan man göra det någon dag när man har mycket tid. om man nu tycker att det är jobbigt med färdiga kryddor.
Men du vet att det inte är bra med glutamat, Johanna.
Jag använder färdig.
Om du äter glutamat så kommer du inte vara med i FB-gruppen i ditt närområde.
Men du,
då
nu kommer det
att jag ett stort
äter det.
Glutamatmärke.
Men sluta nu, Klara. Nu ska jag säga. Jag har i tacokrydda, vatten, puttrar typ 10 minuter, koka ris. Eller så har man slängt in potatis, för den kan stå typ i ugnen medan man är ute och leker.
Mm.
Det är, så här, det är så himla enkelt och det går så fort. Och så tar man någon grönsak.
Ja.
Jag är fan av frysta grönsaker. Och det är faktiskt inte så att det är någon fara att ha frysta grönsaker. För man har fortfarande näringen från det.
Frysta grönsaker är jättebra. Det finns ju brysselkål, broccoli, ja, morotsmixer, bönor. Alltså haricots. Det finns skitbra grejer. Och det ska man inte hålla på att förakta. Och det är det jag menar också. Att det kan bli, alltså, det här blir ju så här, verkligen ytterligare krav på allting. Och nu får man också säga det, för nu kommer de här sura, för de har redan också börjat komma på min rant, eller det kommer ganska mycket, såklart. Med folk som säger, men jag tycker om att göra en grönsakssmoothie och jag är intresserad av det här. Ja, men alltså, det får du jättegärna vara, men nu pratar vi om personer som säger, exakt, att de inte har tid med saker. Och att då addera en massa fler saker, det är precis som det här med nyårslöften och nu ska jag börja träna så här mycket. Alltså hur många gånger har vi inte sagt så här, att träna hellre lite för lite i början när du kommer igång. Mm. Så att du längtar till att få göra det mer. Istället för att du ska tänka att du måste göra någonting varje dag hela tiden. Och göra den här kickstarten. Och nu ska vi göra den här förändringen. Och nu ska vi ta en kommer du ihåg när folk, när man skulle ta cayennepepparshot? För att det skulle vara något så här immunförsvars bla bla bla. Alltså kom igen. Sen kan, ja.
Anders, ja, men så här är det. Så det vi kan säga är så här. Vill man göra det och laga en kulinarisk gryta eller dricka de här smoothiesarna till frukosten. Smoothie, ja.
Smoothie.
Så får man göra det. Alltså det är ju verkligen inget problem.
Ja, nej, nej, det är det jag
menar.
Det
säger ju inte vi, men addera inte på folk och ge dem dåligt samvete för någonting, någon tid som de inte har. Sen tror ju inte jag att en smoothie tar jättelång tid att göra. Det är om du ska börja hacka olika grejer och ha i.
Ja.
Men då kommer jag till nästa grej. Om du ger en människa en smoothie till frukost, mm-hmm, som är van att äta mer frukost eller lite... Alltså jag skulle typ ha, inte ens kunna ha en PT-kund. Sen skulle jag stå typ och kolla i kors om jag hade ätit en smoothie.
Alltså dricka frukost.
Ja, dricka. För jag behöver äta saker. Mm. Alltså att inte få tugga saker gör ju också att man väldigt mycket snabbare blir hungrig.
Ja.
För att om kroppen får jobba med maten, mm, så blir det en annan sak. Vilket gör att jag skulle liksom aldrig rekommendera det för en person som ska göra en förändring. Att äta hälsosammare, för risken är att personen i fråga blir väldigt hungrig.
Ja, verkligen.
Men det hör inte till det här, för det, vi har ingen aning om hur det här sammanhanget. Men alltså att minska ner på nya saker om du ska göra en förändring.
Mm.
Liksom gör det långsamt och låt den ta tid.
Ja.
Så att det är någonting. För att annars blir det så här någonstans att du kommer falla tillbaka till det där igen.
Ja, och jag vet att jag har tagit upp det för tidigare när vi pratat om kost i podden. Men för länge sedan när vi jobbade med kostrådgivning så hade jag en kund som åt 200 gram chokladkaka till lunch varje dag i bilen. Och aldrig åt lagad mat. Alltså det var ingen lagad mat överhuvudtaget. Jag tror att det var frukost på morgonen, men inga liksom lagad mat. Det hade ju varit helt hål i huvudet om jag till den personen hade bara, nu ska du göra en bönratatouille och du ska stoppa in den här kycklingen och du ska börja gå promenader och du ska göra en sellerishot på morgonen och du ska göra yoga och du ska stänga av mobilen. Alltså nej, det vi började ju med var ju så här, äta ett lagat mål till lunch istället. Mm. Att äta så här med kollegorna, äta lunch en gång om dagen. Det tog ju hur lång tid som helst innan den vanan satt. Då höll inte jag på att addera en massa andra saker.
Nej, och vad hände? Personen i fråga åt till slut lunch och av sig själv åt inte hela den där chokladkakan för att hon var mätt, för att hon hade ätit
för
lunch.
Lunch, exakt.
Men det var inte så att du sa till henne så här, du får inte ta bort den här.
Du vet att det är dolt socker i den här chokladkakan.
Men, ja, men jag vet, varför blir vi så himla frustrerade egentligen och provocerade? Det är ju för att vi träffar så mycket människor där alla de här adderingarna bara gör att det blir mer och mer och mer.
Ja.
Det är därför vi blir ju väldigt provocerade. Och det är en tv-produktion, det ska vara extremt, för det hade inte varit så roligt.
Och det är klart att det är redigerat och det är klart att personerna som jobbar med det här kommer säga så här, det här är inte hela, jag menar, jag har också jobbat med filmproduktion. Exakt, det här är ihopklippt sekvens av en lite längre tid och så vidare. Men det blir ändå det som kommer ut, slutprodukten, som är det som kommuniceras mot den stora allmänheten. Och den stora allmänheten får nu liksom lära sig att man ska koka eller göra pumpa spaghetti och broccolibollar och addera alla de här sakerna. Och ja, jag blir, det är just det att det ska vara så svart eller vitt, att det är så här, man shamear folk som vappar med mobilen och att man ska vara så här innerlig liksom.
Mm.
Och att man ska göra många förändringar på en gång. Och jag tänker så här, risken är ju om någon som är med i det här programmet typ har en psykisk ohälsa eller någonting på riktigt, att det här skulle ju kunna bli jättejobbigt för den personen om den får alla de här sakerna på en gång. Och då tänker jag att det är svårt för SVT att kunna ta ansvar för det i det långa loppet. Och jag kan säga själv, som då alltså är personlig tränare, för många så ser jag ut som, jag har magrutor och så vidare. Det här är min frukost. Ställer klockan en halvtimme innan barnen går upp. Kopp kaffe och en snus. Och så läser jag tidningen.
Ja, men Clara, nu är inte du ditt, bara för att det funkar på dig, funkar inte det på alla.
Nej, men det var en sak som för mig, när jag blev separerad och började bo ensam och behövde så här lämna barn på morgonen och så vidare, och kände att det var så stressigt med frukost. Jag slutade med det. Fan vad skönt. Jag kanske inte kommer leva tills jag är 92. Men det hoppas jag inte heller att jag kommer göra. För det kommer kosta samhället så mycket pengar.
Alltså, du är så skön. Jag orkar inte. Ja, det skulle vara väldigt roligt. Alltså, jag tror fortfarande på programidén. Typ arga PT:n eller arga hälsocoach. Och jag inte riktigt använda som uttryck. Förlåt. Men alltså arga coachen då. Det räcker med coach. Hälsocoach, vad är det? Vad innebär det egentligen? Ja, men i alla fall.
Ordet att, coach överhuvudtaget.
Ja, men okej, tränar. Vi är i alla fall arga. Ja. Och vi är, istället för arga snickaren, så går vi hem till folk. Vi har ju pratat om det tidigare. Och så skäller vi på folk som håller på.
Ja.
Och sen så adderar vi mer broccoli.
Ja, vad är det här?
Och mer vaptid.
Bönratatoy.
Och så styr vi upp förhållanden.
Tycker du att det här går fort? Ja. Nej, just det. Nej. Vad tycker du att du får fel på frysta grönsaker?
Hur kommer det sig att du lägger tid på det här? Varför lägger du 30 minuter på en bönratatoy när du egentligen behöver vappa i 30 minuter?
Tycker barnen om bönratatoy?
Nej, nej, exakt. Så här står du och lägger 30 minuter på en gryta som barnen inte ens äter. Kan vi bestämma nu att du lägger lite mer tid på dig själv istället? Och du där borta som cyklar runt och surfar hela tiden. Skulle du kunna laga den här middagen så hon kan få gå och träna en liten stund? Kan du liksom shapea in här nu? Jag tänker att det finns väldigt mycket mer. Och jag tror ändå att det är en bra affärsidé. Men okej, nog om det. Fasen,
just apropå, jag återkommer till min kaffe och snus på morgonen. För du tycker att det är så hemskt att jag säger det i bästa sändningstid. Eftersom att hela Sverige lyssnar på den här podden. Det som är grejen är att jag uppskattar otroligt mycket att läsa DN och dricka kaffe på morgonen ensam i en halvtimme. Tycker du att det skulle kvala in i någon så här livsstilscoach-tidning som så här revolutionerande för hälsosamt liv? Nej. Alltså jag läser nyheterna på morgonen och dricker kaffe. Men för mig gör ju det hela min dag. Att jag känner att jag har fått en så här bra start på morgonen. Och det låter ju så här självklart. Jag började, men det är inte alls länge sedan jag började med det. Att jag liksom, jag vet att jag är ganska grinig på morgonen, så jag ställer klockan lite tidigare för att ha den tiden. Är det värsta tipset? Nej. Är det någonting som är skitsvårt att genomföra? Nej. Är det helt jävla vanlig grej och jag mår bra av det? Ja. Alltså sluta hålla på att allt ska vara så jäkla avancerat. Jag gör ingen yoga på morgonen eller någon riven muskot deodorant under armarna eller håller på med någon så här affirmationer. Jag dricker kaffe och läser tidningen. Det är asmysigt.
Och Clara är ju som alla vet också den perfekta människan som inte har några problem.
Eller? Exakt.
Så jag menar, titta på den här typen av
titta
person.
Titta hur bra det går.
Titta hur bra det går för dig. Du är en helt underbar människa, Clara. Jag älskar också när du är arg. Och jag är också extremt emot att man säger så här, ja, så det funkar.
Exakt.
Men för dig funkar det. Men en sak
jag
som
menar
du ändå
bara
säger
att det är
en här,
otroligt
nej,
liten grej.
Nu pratar jag. Det som jag ändå tycker är fantastiskt där, om man ska titta på vad det skulle kunna vara för någonting, så är det ändå så här. Du ställer klockan en halvtimme tidigare. Du tar i den tiden att få dricka din kaffe. Sen att du tar en snus eller om du hade tagit en ostmacka. Det hade jag skitit i egentligen. Det är grejen att du skapar de förutsättningarna för dig själv. Mm. Och det är viktigt för dig. Och vad heter det? Jag tycker det är jätteskönt att ligga och snosa ända fram till. Och sen så blir det ingen kaffe eller någonting och så löser det sig.
Kallgröt på bussen.
Ja, kallgröt på bussen. Men det är ju mitt val. Alltså kallgröt på bussen tycker jag funkar jättebra. Och ibland så har jag till och med hunnit sätta på kaffe så jag får med mig en termos. Men jag ligger i sängen så länge jag bara kan. Mm. Och sen har ju jag en bussresa som är lite längre, vilket gör att där landar jag.
Mm.
Så att det handlar hela tiden om att hitta det som funkar för en själv.
Ja, och men det behöver inte innefatta någon typ av alternativ yoga, liksom clean eating-grej. Det är det jag menar. Att så här, när jag var liten så är det ett starkt minne av min pappa, att han satt uppe på morgnarna och löste korsord och drack kaffe i köket. Alltså, det är ju jättemysigt liksom. Allting behöver inte liksom ha att göra, stå i något så här hälsomagasin för att man ska liksom må bra. Jag tycker folk ska få vara. Låt folk vara. Alltså, ja, och har man liksom hälsoproblem som man behöver ta itu med, känner man, ändra en liten jäkla grej i taget och gå inte all in och drick cayennepeppar shots på kvällen eller någonting sånt. För alltså, ja, jag tycker det är hetsande.
Mm. Skönt.
Och man behöver inte träna eller någonting i sitt liv egentligen heller. Man behöver kanske inte dricka vin varje dag i veckan och röka 4 paket cigg och käka chips varje dag. Det vet vi ju alla om, eller hur? Mm. Alla vet om det!
Nej, det finns vissa rekommendationer och att träna och röra på sig är inte dåligt. Men det handlar ju om att skapa förutsättningar för personen i fråga vart den är. Och jag tycker inte riktigt att man gör det här. Man tittar inte på förutsättningen och möter personen där den är, utan man bara lägger på.
Ja, men det är ju också för att det ska skapa tv liksom.
Ja, men då har vi ju svaret på det, varför det är så.
Ja. Gud, nu vart det värsta. Men grejen är, ja, men för vårt program skulle ju vara skittråkigt. Ät fryst lax och broccoli och vappa lite. Och säg till din snubbe att han ska gå ut med soporna istället för dig.
Ja, men
det skulle vara vårt tv-program.
Tänk vad många som skulle må bra av våra tv-program. Men vi skulle också inte svänga oss med saker och säga saker som det inte finns belägg för.
Nej.
Alltså till exempel, vi kan ju ändå säga att det finns näring i fryst broccoli. Liksom. Ja. Du kommer inte gå under.
Nej, alltså, exakt.
Men och sen också så här, det är okej att äta korv om man vill göra det. Ja. En dag i veckan. Alltså, det är liksom också det här hela tiden att man ska ta bort det där. Det är ju, man måste också, häromdagen, då ville mina barn ha potatisbullar. Det går också väldigt snabbt, frysta.
Mm, det kör jag minst en gång i veckan.
Ja, in i ugnen. Och sen så körde vi keso, rårörda lingon. Och då är det så här köpt rårörda, jag har inte stått och rört dem.
Exakt, men det är ändå kesot som gör att man adderar den där, att man är lite mera på
keso
hugget som förälder.
Keso hade jag framförallt för att få i lite protein.
Ja.
Och sen så, vi hade inte bacon nu hemma, men man kan väl ha något sånt till om man vill. Och sen så skalade jag typ 1 kilo morötter som vi käkade till.
Mm.
Alltså, det gick jättebra. Ja. Jag tog dock också en extra proteinshake på kvällen, men det är för att det där varit lite för lite protein för mig. Mm. Så då adderade jag det, om man säger så, för min del. Men jag åt det också, precis lika mycket som barnen. Jag älskar sånt där.
Mm.
Och jag tror att just det här att det är inte något som kommer gå under för att inte allting är perfekt.
Nej, och då istället så här, samla ihop den här matlagningstiden i veckorna till att ha 4 timmar på lördagen när du står själv i köket med ett glas vin och gör någon mysig gryta. Liksom. Och så känner du att så här, vad kul det är, jag kanske ska lägga i den här kryddan istället för att så här, det måste vara näringsrik och bra mat till mina barn i veckorna. Ja. Frukost till middag minst en gång i veckan för alla er med massa barnaktiviteter, säger jag.
Just det har ju du tjatat på mig lite, att ha frukostmat en dag i veckan.
Mm. Gröt och ägg, alltså vad är problemet?
Alltså, gud vad roligt, det skulle vi också säga i vårt program. Men alltså, nu tycker jag också, så här, hur har vi tagit oss friheten här? Att bara bestämma hur alla ska ha det. Ni får inte göra så här, men gör som vi tycker. Nej, men det är fan, allt jävla hälsohet, sluta hålla på. Men en annan sak som hör till temat sluta hålla på och som också hör till våran, den här rörlighet i knäböj som vi pratade om för ett tag sedan.
Ja.
Att det här med att sluta hålla på, om du inte kan göra knäböj med en pinne så ska du inte lägga på vikt.
Mm.
Och du hade någon rant om ödle människor och så vidare.
Gud Johanna, jag kommer få sparken från internet.
Nej, men det är lugnt för att jag är ju chef. Så att du får inte spark. Men ibland så kan jag ändå så här ringa dig och bara, du, jag förstår inte din rant, kan du förklara för mig? Men det har jag också redan lärt mig när jag, att leva med dig i ett företag och vänskap är ju att ibland förstår man inte, då likar man bara. Och så säger du bara så här, men det var ju det där jag la upp. Jag bara, jaha, var det det du menar? Men det, så är det. Jag fattar ju inte hälften, men jag är ju också inte så insatt. För mig är ju sociala medier, jag fattar inte sådana här. Ibland tycker jag att det är kul att lägga ut lite och sådär, men du är ju proffs där. Men vi har ju fått, alltså vi får ju väldigt många frågor om det. grejer nu, för det har du också rantat om precis.
Ja, jag vet, det är det värsta. Att jag har rantat om så mycket att influencers hittar på att de får många frågor. Att nu när vi får frågor så kan vi nästan inte säga det.
Nej, fast nu har vi ju fått frågor om det här. Och det är jag som har samlat in de här frågorna. Så ja. jag är ju ärlig här nu, klar, för jag har ju inte samma...
Men får jag då säga först en sak om det här med att vi gjorde ett avsnitt som handlade om att om man är stel i knäböj så kan det ibland vara bättre att... göra lite tyngre knäböj än vad det kommer vara för den personen att jobba med sin rörlighet utan en extra vikt.
Mm.
Det kan man lyssna på för några veckor sedan. Då fick jag en kritisk kommentar av en kille som sa att det du säger ökar, gör också att folk kommer skada sig. Och då vill jag bara poängtera att jag svarade honom att det vi säger kring det är ju inte att vi menar att en person som har en dålig teknik, en dålig hållfasthet i kroppen, en person som inte klarar av att ha en tung skivstång på ryggen ska ha det. Utan då pratar vi ur perspektivet att en person som kan böja en viss vikt men bara grunda böj på en vikt som den ändå kommer hantera kommer få en bättre rörlighet om den får tyngdpunkten längre bak och har en vikt på ryggen. Det är alltså två olika saker. Jag menar liksom inte att någon så här, halvskadad person som är svag och typ inte kan göra ett knäböj att jag bara lägg på vikt.
Nej.
Det hoppas jag inte att någon
ja, men
tror.
Nej, precis. Utan det handlar ju om att du kan göra rörelsen men att med lite mer vikt och att du fortsätter att jobba med dina knäböj så kommer du av knäböj att bli rörligare. Det är det vi försöker säga.
Ja, du förflyttar din tyngdpunkt om du har en tyngre vikt på ryggen oftast. Och ja. Då kommer du kanske få en bättre teknik. Det är det ja. Jag menar.
Men så till följd av det här då så har vi ju också, dels så har vi fått lite olika saker skickade till oss och frågar så här, men det här då, och det här då? Vilket är ju bara roligt att folk är engagerade.
Ja, det är jättemånga som skickar till mig olika så här, amerikanska träningskonton. Jag fick se nästan idag. Som har så här, mobilitetskurser med så här, där det står typ så här, ta bort skivstången om du inte kan sitta på huk.
Mm. Jag vill ha en tröja som det står 100% pectoralis major på bröstet. Liksom.
Mm.
Jag tycker att det är roligare. Men med muskler än sånt. Men jo, det jag skulle komma till, det är ju det här då att som många har utmaningar att sitta på huk.
Mm.
Och det här är liksom att någonstans så har man någon typ av eftersträvan att kunna sitta på huk och att man är så här lite avundsjuk. Kolla på barn, små barn, de sitter på huk och så att man visst...
Det är naturligt,
ja,
det är det folk säger. Det är naturligt att kunna sitta på huk för det har vi gjort i alla tider och det gör små bebisar.
Ja, men att för oss blir det ju faktiskt så att vi inte kan göra det på samma utsträckning när vi växer.
Mm.
Och då är det lite så här, men gör så här många minuter per dag så kommer du kunna sitta på huk.
Exakt. Börja med att få ihop 5 minuter.
Har vi någon eftersträvan att kunna sitta så? Och är det verkligen så enkelt?
Exakt. Och det är återigen det här som du sa innan, att gå tillbaka lite grann till källkritik. Alltså just den här idén om att vuxna ska kunna sitta som en liten bebis på huk stämmer inte. Och några anledningar till det är bland annat att när vi blir äldre så ändras våra kroppsproportioner. Det betyder att vi har, alltså bebisar har en lång torso och korta lårben och så har de ett stort huvud. Och det här gör att proportionerna gör att de får ett bättre sitt när de böjer. Sen är det också så att bebisar när de ligger i magen så sitter de ju ihoptryckta i en knäböj. Och bebisar har det som kallas för retroverterade eller inverterade höfter. När de sitter i magen på det sättet i 9 månader. Och sen kommer de ut. Och då är det såklart att de har lätt för att fortfarande befinna sig i den situationen. Eller
position.
I den positionen. Förlåt. Och sen handlar det också om det här med tyngdpunkten. Som pratar om med skivstången. Just det här att en bebis faktiskt har en stor torso och ett stort huvud. Gör att de ofta får en bättre position i sittet. Och det här är precis det vi pratade om. Att lägger du en skivstång på ryggen så kommer din tyngdpunkt att förflyttas. Och då kommer det bli lättare. Men sen egentligen tycker jag den viktigaste punkten till varför egentligen inte är eftersträvansvärt att kunna sitta på huk som en bebis. Det är för att när vi föds, det här lärde faktiskt min dotter mig, för hon hade prov i biologi häromdagen. När vi föds så har vi 300 ben i kroppen. När vi dör så har vi typ 260 ben, eller om det till och med 206, jag kan ha helt fel. Det jag menar är att många av våra ben i kroppen växer ihop under vår livstid. Och när vi föds så är vi mycket mer lösa. Och till exempel när små barn föds så har vi inte ens knäskålar. Så just att kunna sitta på huk som en bebis är liksom inte möjligt ju äldre vi blir. Därför att vårt skelett hårdnar och vi får helt andra leder och ligament. Så att, att använda sig av den, liksom, det är så här typiskt träningsvärlden tycker jag, att ha så här, att man pratar mycket om så här, att det var, saker var naturligt förr. Det, så är det ju mycket med kost och sånt också, eller så här, på stenåldern så rörde vi oss mer naturligt. Jo, men vi dog också när vi var 40. Alltså man måste ibland gå tillbaka och så här, vad menar vi egentligen?
Just... Men lite också, vi kanske inte kan hela tiden säga så här har det alltid varit, för vi är ju också inte där längre.
Nej.
Alltså det, saker och ting förändras.
Tack för det, kan jag säga.
Tur ändå, skulle man säga.
Jag vill gärna ha min rösträtt.
Ja, precis. Nej, men så att man får väl kanske också ta allting med lite så här, vad är syftet och varför behöver jag vara där och varför behöver jag befinna mig där? Skaffa lite mer muskler istället.
Exakt. Så att strunta i att försöka sitta på huk som småbarn. Försök istället att hitta en bra böjstil utifrån din kropp och dina förutsättningar. Och allting är inte så himla naturligt hela tiden. Och käka lite fryst lax och broccoli.
Bra.
Eller vegofärs med tacokrydda.
Ja,
Johanna så... kommer nu lägga ut sitt recept på hemmagjord tacokrydda. Som...
Jag har faktiskt gjort det en gång.
Jag också en gång.
Men sen så gav jag upp. För att det behövdes också såna enorma mängder kryddor. Så jag pallade inte.
Det lagas otroligt lite tacos i mitt hem, kan jag säga.
Alltså tacos, den typen av lösning lagas faktiskt ganska ofta hemma hos oss. För att det är enkelt och det går snabbt och alla älskar det.
Jag är tillsammans med en kille som picklade rönnbär häromveckan.
Okej, men det kanske jag aldrig kommer att ske hemma hos mig. Men det var ändå... Det var fint att vi pratade om det här. Det var liksom ett argt avsnitt. Men en annan fråga...
Men om det är okej, Johanna, om det blir knas nu i sociala medier och sånt, skyll på mig och så kan du gå ut och göra ett sånt där uttalande att
Klara vill inte kommentera
du tar inte ansvar för mina handlingar.
Nej, men det kan vi
och
göra
att så. Du är en bra person.
Men du, en annan fråga, för det här blir ju ändå lite, det här är ju saker som har inkommit till oss, som frågor eller så här, kan inte ni prata om det här eller varför blir det så här och vad tycker. Och en annan fråga som jag tycker ändå, jag tycker faktiskt att den här är vi har fått den flera gånger och den har varit i olika sammanhang, är, hur kommer det sig att ni inte är skadade? Och det tycker jag ändå på något sätt hör ihop med det här, sluta hålla på, skärp dig och det där. För att om du ändå har rantat nu så tycker jag, försöker jag ändå vara lite seriös. Och utan att på något sätt vara Jesus som går på vattnet och vara någon typ av, alltså många alltså många brukar ju säga att jag är träningsvärldens Jesus.
Ja.
Alltså jag går på vatten, jag fäller upp mina armar och omfamnar världen. Jag tror på mig själv med en hybris och det är lite så jag upplevde Jesus. Så eftersom många...
Jag är lite träningsvärldens Courtney Love.
Ja, och jag är lite träningsvärldens Jesus.
Yes.
Så att, när man kommer till den här frågan då, när man pratar om varför vi inte är skadade, så skulle jag ändå säga så här att, för det vi har ju inte haft skador på något sätt som har hållit oss borta från träning.
Nej.
Utan vi har ju kunnat träna på. Men egentligen den rakaste, tänkte jag säga, svaret på den frågan är att vi är jäkligt bra att lyssna på våra kroppar.
Jag tänkte säga att vi har grym genetik.
Ja, det kanske är. Så kan det vara, det har jag ingen aning om. Men framförallt är att vi lyssnar på våra kroppar. Alltså, känner vi oss slitna eller att vi känner så här, fasen, jag känner fortfarande mig trött från det pass jag körde eller gud, nu har jag så här suttit en hel dag vid datorn, jag känner mig helt så här, ryggen är liksom, jag känner inte alls bra. Och jag ska göra tunga böj idag. Men vet du, det kommer jag göra imorgon. Jag går ut och typ går eller jag kör lite bänk eller någonting. För det skulle kännas skönt att köra lite rygg. Exempelvis, eller lite roddar då. Så är vi väldigt bra på att inte så här, nej, jag tänker köra här och jag tänker lägga upp mina knäböj. Och jag tar en Ipren och en Alvedon och så köttar jag mina knäböj. Och så hoppas jag att det inte blir värre. Så skulle vi aldrig göra. Utan det handlar om att lyssna på kroppen. Och att vi gör alltid prehab-övningar. Alltså olika gummibandsövningar. Vi gör olika övningar för att aktivera säte och så vidare. Vi jobbar liksom hela tiden med sånt utan att tänka på det. Men en annan sak som också jag vill lägga till. Båda vi har också gjort en förändring i att när vi gick från att jobba på kontor. Typ 8 timmar om dagen minst. Till att också jobba i en bransch där man är i ett gym där man lyfter saker, man visar i särdrag typ några gånger per dag. Alltså vi har också en rörelse och vi använder våran kropp på ett sånt väldigt positivt sätt, till en skillnad från någon som sitter still en hel arbetsdag.
Mm.
Så jag tror att det är många saker såklart som hänger ihop, men framförallt att vi är duktiga på att lyssna på kroppen.
Ja, men och sen fler grejer. Ja, men vi har båda rört på oss hela vårt liv. Du mycket mer än vad jag har, men jag har också alltid haft liksom ett aktivt liv. Men och sen tror jag också för min egen del att jag är lite lat i det, att jag vet att om jag är lite krasslig, då går inte jag att träna, för då vet jag att det kommer bli jobbigt.
Mm.
Jag gillar inte hashtag jobbigt. Och jag har inte heller, jag har inget tävlingspsyke, så jag gör ju aldrig några, till exempel, jag är ju för feg för det. Jag gör ju aldrig maxlyft som är katastrof eller någonting, för det blir jag lite rädd av. Så jag har ju aldrig någon skaderisk nästan där heller. Så jag är ju lite så här comfort zone, men jag tror att också i det långa loppet så har jag ju väldigt mycket så här kontinuitet över min kroppsliga, liksom min träning, vilket gör att jag aldrig heller är stressad över den. Mm. Vilket också bidrar väldigt mycket. Jag har inget problem att hoppa över träningen 3 dagar på raken. Så, och mindre stress bidrar ju också på det sättet. Alltså jag tror absolut inte att jag är så här den mest fantastiska PT:n som gör allting som jag säger att mina kunder ska göra. Utan jag tror bara att jag inte är så himla pushy med mig själv. Och nej, det tror jag är en hälsogrej. Liksom.
Ja, och det är det verkligen. Men jag menar, jag har också. Jag har ett mål att tävla i SM och DM. Och skulle kunna vara stressad över saker när inte jag är 100. Men jag har också alla de gånger jag har varit så att jag har känt mig trött, sliten. Eller jag har varit så här, typ lite för, alltså lite så att kroppen känns. Då har ju jag också valt att så här, jag tränar inte den här veckan.
Nej.
Och det är det jag tror att jag tycker att det är alldeles för många. Och det här är bara min egna åsikt. Som inte lyssnar på kroppen och kör på. Och kanske gör lite för mycket av vad man behöver hela tiden. Att man är, man vill hela tiden lite för långt fram och man är lite för hetsig hela tiden. Vilket gör att man då hamnar i de lägena där man får ont. Och istället för att lyssna på kroppen och laga det först så kör man på och sen blir det värre. Och sen är du ju där, till slut så kommer du komma i att du inte kan göra saker för att du har ont. Jag har ju så här, det är inte så att jag aldrig har känt någonting. Jag har haft till exempel väldigt spända adduktorer, insida lår. Men då har jag ju också hela tiden gjort, dels har jag kollat upp då, varför får jag det? Okej, jag får det därför här. Bra, då jobbar jag med det parallellt. Så att jag ignorerar ju inte heller små signaler som kommer. Alltså jag tror att det också handlar om att det här med att lyssna på kroppen, att innan det blir en skada så är man helt, man har hela tiden en liksom så här, nu behöver jag jobba extra mycket med det här därför att jag gör mycket tunga sumomark. Nu gör jag mycket tyngre böj, då måste jag göra det här.
Det är också jättetråkigt att vara skadad. Alltså vi som har så många skadade, de många som vi träffar är ju skadade eller inte skadade. Folk har ju ont, vanliga människor har ont överallt och det kan ta jättelång tid att bli smärtfri från någonting och det känns jäkla ovärt.
Verkligen.
Då står jag hellre över det då. Tack. Tack för mig. Nej, men jag får också ont ibland. Jag också säger just det här att jag inte heller Jesus som går på vattnet. Och jag får ont, jag får väldigt ont i ryggen om jag är orörlig. Alltså när vi nu har haft många tågresor och turnéer och jag också har datajobbat under de resorna, då får jag direkt ont i ryggen om jag inte är i gymmet och tränar och gör mina isärdrag med gummiband och sådär. Det är tråkigt men sant. Men ja, det jag inte gör då är ju att jag liksom skiter i det och gör någonting som gör det värre.
Så det här blev en hyllning till oss själva.
Just det. Nej. Köp våra program styrkebyen.se/shop.
Nej. Kul att vi inte har ont i alla fall. Man gör ju, man har ju alltid ett val själv. Man kan alltså ett, äta smoothies till frukost, som inte jag kan säga ordet, smoothie. Och sen så två, man kan käka ragu-grytor om man vill det. Man kan också välja att äta fryst lax och fryst broccoli och ris.
Jag gillar att du är på hugget idag, Johanna. Ja.
Okej, förlåt. Alla får göra som de vill. Det var det jag försökte
alla
säga.
Alla får göra som de vill.
Men kom inte och klaga.
Jag tror att det är Sara Tilling som har det som tatuering. Typ det står på hennes arm, man får göra som man vill. Jag tycker det är en bra tatuering.
Det finns en sång väl? Mm-hmm. Man får göra som man vill. Nej.
Vi tar och spelar in en video när du sjunger det till det här avsnittet. Ja, det här avsnittet var ju ett av de mest spårade hittills. Men vi hörs igen snart.
Åh herregud, det gör vi.
Vi återkommer. Hej.
Hej.